Kristersson och Andersson stod enade under NATO-ceremonin. Men i inrikespolitiken bubblar en infekterad strid om partiernas finansiering. Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik, med mig, Filippa Rogvall. Idag med Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Och vår politiska kommentator Viktor Bartkron.
Hej.
Hallå på er. Igår så hissades den svenska flaggan utanför NATOs högkvarter i Bryssel. Ulf Kristersson, kronprinsessan och ÖB var alla på plats. Och det var också partiledarna för alla partier som är för NATO, det vill säga alla utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
De fick vara någon annanstans.
Senare på eftermiddagen stod också Ulf Kristersson och Magdalena Andersson sida vid sida på en pressträff i Rosenbad och skakade hand.
Och vi är, som ni alla vet, oense om ganska mycket i svensk politik, men inte om detta. Och jag vill tacka Magdalena för gott och konstruktivt samarbete under den här långa processen från start till mål.
Är det här en gemensam seger?
Ja, båda, om du frågar de här två skulle de ju båda säga att det är en seger för Sverige. Exakt vem som... Ja, det är klart det är. Alltså, det är klart att det är en seger för båda i meningen att båda står bakom ansökan och ansökan är nu godkänd. Sen om någon har gjort mer än den andra, det är väl upp till partigängen att debattera. Men att de har stått bakom där båda två nu är i mål. Så det är klart att det är ett gemensamt projekt.
Jag skulle säga att det är liksom... Kristersson behövde ju verkligen det här. Och jag tycker det är tydligt när man ringer runt till Moderaterna. Det brukar gnällas ganska mycket på honom. Inte bara externt utan även inom Moderaterna. Men det här var verkligen viktigt för honom. Och han får ju rätt mycket beröm nu tycker jag man hör. Såklart internt, men även en del socialdemokrater som tycker att han ändå hanterat det bra. Att det här talet i nationen han höll, att det var bra. Och den här försonande tonen och sådär. Så att det var ändå men svårt att se det, att inte se det som en stor framgång för honom tycker jag.
Kristersson gav också en gåva till Andersson och det var då en röstlängd från den amerikanska senaten som innehöll rösterna från när de röstade om Sveriges NATO-medlemskap. Och Andersson svarade då genom att hålla kvar Kristerssons hand lite för länge.
Här är ditt exemplar. Tack, tack, tack.
Ja, det där skulle han inte ha gjort.
Ska vi tolka det som att Andersson inte var helt nöjd med den här gåvan?
Alltså den mest då långdragna eller utdragna tolkningen är väl att hon tyckte att han kunde ha överräckt den där gåvan från tre senatorer någon annanstans kanske och inte gjort en poäng av att han hade träffat dem och inte hon. Om man då ska dra det riktigt långt, det kan ju också finnas mer naturliga förklaringar.
Ja, nej, men verkligen. Sättet hon tackade för indikerar ju det att hon tyckte att det var lite löjligt kanske eller något i den stilen. Men annars, alltså, i grunden får jag bilden av att det har varit en ganska liksom att det ändå funkat ganska bra. Magdalena Andersson fick ju sitta med på regeringsplanet på vägen hem från Bryssel.
Just det, med kronprinsessan också.
Ja, och vad jag förstår så var det ganska, det var lite stelt precis i början, men sen så hade de trevligt där tydligen.
Sen kan man väl diskutera vad de egentligen har gjort, vad samarbetet har bestått i här under de senaste två
visa
åren.
Visa menad front.
Ja, det har väl då ärligt talat gått lite siss och där över tid, om det nu är det som är hela poängen. Jag menar, förhandlingen med Turkiet var ganska länge sedan den ägde rum och sen har det ju mest handlat om att vänta på olika externa faktorer. Så det har varit en lång process, men själva samarbetet har väl inte varit så där kopiöst aktivt egentligen. Nu kommer det är väl kanske så att det är snarare nu som det kommer att ta vid en massa förändringar i den faktiska svenska säkerhetspolitiken och försvarspolitiken där man kommer att behöva hitta samsyn i knepiga frågor som man hittills inte har behövt ta ställning till eftersom man inte har varit medlem i NATO. Så det kanske är så att det kommande året blir mer av en prövning för samarbetet än vad det senaste året har varit egentligen.
Man kan väl säga så mycket som så att man har ju, det har varit en rätt liksom högt tomläge i svensk politik under en tid och, som Andersson själv har bidragit till. Men här fick man ju se båda, gick ju in i liksom statsministerrollerna och så. Och relationen mellan dem, det har varit lite av en berg-dalbana. Alltså från början när de två stod mot varandra, när Magdalena Andersson tog över, så beskrevs det ju som att de ändå hade rätt, alltså lite lättare att förstå varandra än vad, alltså Löfven och Kristersson, de talade liksom helt förbi varandra. Kommunikationen funkade inte mellan dem. Det gjorde det mellan Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Men sen har ju liksom relation allt mer präglats av en liksom, någonting som jag menar, men det, alltså det verkar framstå i alla fall som att Andersson är besviken, har varit besviken på Ulf Kristersson som statsminister.
Men det framställs ju ibland som en historiskt dålig relation mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.
Men det har blivit det. Historiskt dålig vet jag inte, men den är verkligen, den har ju varit bottenfrusen här ett tag.
Hon är besviken på honom som statsminister och besviken på att han är statsminister, kan man sammanfatta det.
Väldigt mycket så. Det är en frustration som kommer fram ganska tydligt, har gjort det även under de här processerna.
Ja, men sen ska man vara seriös i det här, så finns ju frågan om Sverigedemokraterna som den helt definierande i konfliktlinjen i svensk politik de senaste 10 åren, och det gäller ju även här. Alltså, Ulf Kristersson samarbetar med Sverigedemokraterna. Magdalena Anderssons linje är att Sverigedemokraterna är ett hot mot demokratin. Det är klart att redan det är ju en väldigt omfattande spänning. Och sen finns ju då i det här med en bred samling. Den frågan togs upp i Svenska Dagbladet, hade ju en inbäddad reporter på det här regeringsplanet, och togs den frågan upp. Vad är en bred samling i svensk politik nu för tiden? Ja, Ulf Kristerssons linje är att den kräver att de stora partierna är med. Sverigedemokraterna är det näst största, de bör vara med då. Magdalena Anderssons linje är att man behöver inte ha med Sverigedemokraterna för att det ska vara en bred samling.
Och där... Det räcker med SM och några små partier.
Ja, precis. Man uttryckte sig väl ganska precis så, att det räcker med 2 av de stora och några små.
Åkesson fick inte vara med på regeringsplanet, kan man notera.
Åkesson var inte med på
regeringsplanet.
Nej, men det är klart, den där spänningen finns ju där hela tiden, och den är ju svår att se hur man ska hitta en lösning på. Hans maktinnehav baseras ju på samarbetet med Sverigedemokraterna, och hennes liksom strategi för att ta tillbaka makten är att isolera Sverigedemokraterna och den höger som vill vara med dem. Och så länge det är så är det svårt att se att en genuint bred samling i svensk politik.
Båda har i alla fall jobbat hårt med bildsättningen av Sveriges NATO-inträde. Andersson la ut en bild på Instagram med penna och papper i hand där det nästan skulle se ut som att hon skrev på det här avtalet. Hon höll också ett eget tal till nationen när inträdet var klart.
Vid ett flertal tillfällen under den senaste veckan, eller de senaste 2 veckorna, så har ju Magdalena Andersson också formulerat sig i termer av att när jag inledde den här processen och när jag fattade det här beslutet, alltså på ett sätt som nästan har varit lite pinsamt kanske.
Ja,
alltså det hade inte behövts. Jag förstår att man vill markera närvaro, och jag tror inte hon behöver uttrycka sig på det sättet. Folk kommer ihåg att hon var statsminister för 2 år sedan, och det var inte direkt en diskret process som ledde fram till den svenska ansökan. Men nu känns det som att nu kan vi gå vidare efter den här flaggan är hissad, alla ritualer är avklarade. Nu
andas vi ut.
Nu kan alla släppa ner axlarna och gå vidare, lite grann i alla fall.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Ulf Kristersson var ju i Washington förra veckan på inbjudan av president Biden och fick stående ovationer under hans State of the Union-tal. Kristersson höll själv också då ett tal till nationen utan att gå i polemik med Socialdemokraterna. Har han lyckats kliva in nu i den här rollen som landsfader?
Jag tror aldrig att Ulf Kristersson kommer att bli en landsfader i den meningen vi traditionellt känner begreppet. Han är inte den typen. Jag tror inte han ska sträva efter att vara det heller. Han kan säkert vara en effektiv statsminister eller en mer effektiv statsminister och fungera som det. Men att göra anspråk på att känna som svenska folkets förälder, det tror jag kanske inte. Sen var den här veckan var ju på alla sätt och vis bättre för honom än kanske alla andra veckor.
Men det är ju en förmån man har som statsminister, ska man säga, att sänka tonläget och ställa sig över liksom det inrikespolitiska käbblet. Alltså, liksom den korta perioden när Stefan Löfven blev ganska populär, det var ju när han stod och höll tal till nationen om att folk ska tvätta händerna. Och Magdalena Andersson, när hon blev populär, det var ju hon liksom sänkte ju konfliktnivån till liksom, det var ju liksom absurdum nästan, att liksom allt, och de var så överens, och hon stod där med Kristersson.
I valrörelsen?
Nej, men ja, i valrörelsen. Hon höll ju fast vid det. Hon ville ju verkligen det, men även såklart framförallt under kriget och sådär. Mm. Och det är ju som sagt det är ju en möjlighet man har som statsminister att ställa sig över det som Ulf Kristersson än så länge, konstigt nog skulle jag säga, inte riktigt har utnyttjat. Men gjorde han ju det, och det blev ju ganska framgångsrikt direkt. Och det hör man ju när man pratar runt så. Och det var ju tydligt också, tycker jag. Ulf Kristersson var med och besökte riksdagsjournalisterna idag, både jag och Victor var där. Och det var så tydligt, tycker jag, hur han under nästan hela det här, han satt där med liksom den samlade politiska journalistkåren.
Just det, någon pressträff, en liten kaffeträff kallar de för. Som
ja, en informell sådan. Mm. Och han under liksom 55 av 60 minuter i princip, så pratade han om NATO och vad han hade pratat om med Biden och sådär. Väldigt tacksamt för honom.
Precis, som man brukar ju säga att det är alltid gynnsammare för en statsminister att prata om utrikespolitik och den stora världen. Sen är det ju självklart så också att NATO, just nu när frågan har lösts på ett för Sverige och regeringen fördelaktigt sätt, är ju ett extra tacksamt ämne för just den här regeringen. Det är ju trots allt så att det här var ett projekt som, ett av få projekt där Sverigedemokraterna, deras stora och skräniga samarbetsparti som annars dominerar pressträffar av det här slaget, även när de inte är med, hamnar helt offside. Jimmie Åkesson är jätteobekväm i frågan om NATO och håller sig helst långt från regeringsplanet och åker högst motvilligt till Bryssel och skrapar med foten. Skrapar med foten lite medan man hissar den där flaggan. Han tycker inte att det här är så kul egentligen och har inte så mycket att tillföra. Det här är ju en fråga som borgerligheten har drivit. De tre partier som sitter i regeringen och Centerpartiet i viss mån, men framförallt Liberalerna och Moderaterna. Socialdemokraterna, Magdalena Andersson vill gärna påpeka att hon lämnade in ansökan, men Socialdemokraterna är ju historiskt mot NATO, Vänsterpartiet är det fortfarande, Miljöpartiet vet inte riktigt vad de ska tycka. Så det är klart att det här är ju en extra tacksam fråga för honom att prata om. Han gillar den, folk förknippar honom mer än...
Han bottnar.
Och, ja, jo, det gör han ju också, men det är en framgång, inte bara för att han får prata om utrikespolitik och krig, utan... Han har lyckats med något som hans parti har velat länge, och det vet folk.
Ja, det försöker man ju runt honom och i kommunikationen nu verkligen bygga och sätta den bilden hur han har bäddat för det här steg för steg. Men något som jag också tycker är intressant som kommer fram här lite med det här lite mera mindre polemiska Kristersson som vi fått se här, det är ju det här med den vuxna i rummet. Alltså redan direkt när han valdes till moderatledare så lanserade han ju det begreppet, han skulle stå för ett sånt ledarskap. Men det där är ju rätt många som pratar, för det vet jag att redan då så var det en hel del socialdemokrater, många som tyckte att det där var smart, och han passade i den rollen. Han är lite i den vuxna rummet, och när han pratar om öppet om målkonflikter som finns, han resonerar på ett sätt som man kanske inte...
Två tankar i huvudet samtidigt.
Ja, men han
helst
har ju...
Fyra.
Helst fyra. Många skulle nog säga att han allt för sällan har liksom efterlevt den, och levt upp till den ambitionen, utan rätt ofta sökt konflikt, och i tidigare tal till nationen har vi ju sett hur han inte alls har pratat på ett sätt som gör att stora delar av svenska folket kan skriva under på det, utan det har varit mer av ett partital, mer polemiskt.
Men även nu då, efter den här stora triumfen för Kristersson, så skriver ledarskribenter på Aftonbladet och Dagens Nyheter att statsministern är för glad. Han har gjort fel som överlämnade det här anslutningsdokumentet, instrumentet i Washington, när det egentligen var en uppgift som utrikesministern skulle sköta. Vad är Kristerssons problem? Varför kan han inte göra rätt?
Alltså om du utgår från ledarsidorna på Dagens Nyheter och Aftonbladet, så är ju hans problem att han för det första är moderat, för det andra är statsminister och för det tredje samarbetar med Sverigedemokraterna. Allt annat är liksom nedströms från det. Det blir mest förevändning för att återkomma till hans ursprungliga brott, så att säga. Men det sätter väl också lite fingret på varför han blir en polemisk figur, även om han kanske inte vill det. Han samarbetar med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna är en jättestor del av hans regeringsunderlag, och Sverigedemokraterna är inte dugg intresserade av att vara den vuxna i rummet. Och det är ju det som hela tiden drar upp konfliktnivån, att Socialdemokraterna väljer, både av liksom djupt kända politiska skäl och av taktiska skäl, att använda Sverigedemokraterna som sin huvudsakliga fiende, inte Ulf Kristersson. De pratar om SD-regeringen hela tiden, och Sverigedemokraterna tycker det här är jättekul och går ut och pratar om att riva moskéer. Och där hålls ju hela tiden en jättehög konfliktnivå uppe i svensk politik, och Ulf Kristersson kan ju försöka och har ibland försökt att ställa sig över det där, men det går inte. Han är liksom, även om han skulle göra rätt så blir han väldigt ofta, alltså rätt ur perspektivet att vara den vuxna i rummet, så blir han ju ett offer för omständigheterna. Han blir nedskjuten i korselden mellan två större partier som inte har något som helst intresse av att låta honom vara en vuxen i rummet. Och då måste han ta ställning, och det gör han ju varje dag genom att samarbeta med Sverigedemokraterna, och då blir han en del i den hårda konflikten. Så där finns ju ett problem som Fredrik Reinfeldt inte hade när han positionerade sig som en vuxen i rummet.
Jag skulle säga att det här med hans, den här interna kritiken som kommer fram mot honom, alltså inte bara, det är klart att DN och Aftonbladet kritiserar honom är en sak, men att han ständigt ifrågasätts och han är för glad och sådär. Delvis så har ju det här att göra med att det inte heller har gått så bra. Alltså hade han haft förtroendesiffror på 50%, då hade han inte blivit ifrågasatt på samma sätt. Alltså så är det ju i politiken. Det gör ju också att det skulle kunna vända. Men det är ju liksom, det är ju utmärkande för honom att Moderaterna, trots att de har makten, det är deras statsminister, så ifrågasatts han återkommande öppet internt och så. Vi får ju se om det här blir en vändning nu. Det skulle ju kunna bli så att man ser ju sådana tendenser i opinionen nu, hur skillnaden mellan blocken nästan har försvunnit, hur Kristersson är i någon mätning nästan i kapp Andersson. Om det där håller i sig och han får ett rejält sving uppåt, då tror jag att kritiken mot honom, i alla fall den interna delen av den, till stor del kommer att tystna.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Samtidigt som Ulf Kristersson nu då vill framstå som en samlande figur för Sverige, så arbetar regeringen med ett förslag för att begränsa politiska partier från att bedriva lotteriverksamhet. Något som med stor precision slår mot Socialdemokraternas ekonomi. Thomas, du var ju den som avslöjade att det här var på gång redan förra våren. Hur kommer det sig att det här förslaget tas fram?
Det här är ju någonting som man har drömt om i delar av borgerligheten och kanske framförallt i Sverigedemokraterna under lång tid. Alltså redan under Tidöförhandlingarna där på Tidö slott så var den här frågan enligt mina källor uppe kring att klämma åt Socialdemokraternas lotteriverksamhet, som ju de ändå inbringar stora summor pengar från. Alltså det var, jag tror att det var 42 miljoner kronor om det var 2022 de drog in så mycket. Då tillsammans med SSU då, men de får merparten av det. Alltså motsvarande för Moderaterna var, de har ju startat en egen lotteriverksamhet som aldrig riktigt har lyft, men det är en dryg miljon de drar in. Men alltså 42 miljoner kronor till S och SSU, jättemycket pengar. Det är den tredje största intäktskällan för partiet, så det är jätteviktigt. Det här har funnits då en dröm som man har, som ja, Timbra har kampanjat mot det här och vet att man ska klämma åt det här. Och nu kom den här frågan upp, och det var Sverigedemokraterna som lyfte den, men de andra partierna hakade på ganska snabbt. Sen bestämde han sig för att inte skriva in det i Tidöavtalet, men det har väckt en entusiasm, och man ska också ha klart för sig att den här lite brokiga skaran, det här fyrpartisamarbetet med, som inkluderar både liberaler och sverigedemokrater, de har ju en sak gemensam, och det är ju att de ska hålla S borta från makten, och motståndet mot Socialdemokraterna är ju det som förenar de partierna, och då blev det här en tacksam fråga att ta upp.
Nu har ju också utredningen kommit med ett förslag. Regeringens utredare Gunnar Larsson har tittat på den här frågan, och han föreslår hårdare regler för partilotterierna. Och bland annat då genom höjd skatt, men också att det tydligare ska framgå i marknadsföringen att det är ett politiskt parti som står bakom. Man ska inte heller få undantag för kreditförbud som de allmännyttiga spelen har. Vad innebär det här för S?
Ja, nej, men alltså, så här är det. Det som gör att det här slår väldigt hårt, det är den här skatten. Alltså man ska göra klart för sig att utredaren fick egentligen två alternativ. Antingen skulle han föreslå ett förbud, och det tycker han inte är en bra idé. Eller så skulle man då ta fram tuffare reglering för det. Och då är det, han landar i det. Man ska klart för sig att den här utredaren egentligen direkt när han presenterar skjuter ner själva grund, liksom bakgrunden till att man ens slår in på den här vägen. För det är ju enligt regeringen att det här skapar jättestora trovärdighetsproblem för det politiska systemet när man har den här lotteriverksamheten. Det säger han direkt att ja, men
det finns inget bevis för det.
Det finns inget belägg för det. Det har funnits sedan 1960-talet. Det finns inget stöd för att det skulle vara så. Men han är ändå ombedd att komma med förslag. Och han gör det och han landar i den här modellen med då att man ska beskatta det här. Och om man bara tillåter sig att vara lite konkret. Det som gör att det här slår väldigt hårt då mot deras vinstuttag eller liksom utdelningen de får från de här lotterna, det är att den här skatten, den tas ut på nettoomsättningen och det är liksom egentligen samma modell som man har för privata nätkasinon och så. Man införde det här, den här skatten när man omreglerade marknaden, men det är liksom det slår mycket hårdare mot Socialdemokraternas lotteri av den enkla anledningen att de har en lägre andel vinst, alltså av allt de drar in så är det en lägre andel som går tillbaka till i vinster och mycket mer som betalas ut till partiet, och det gör att, och när man liksom räknar ut den där skatten så blir det väldigt mycket mera för lotteriverksamheten.
Så utredaren underkänner egentligen bakgrunden till att man vill ha det här förslaget. Vad finns det för argument, tycker regeringspartierna?
Ja, alltså, just den faktorn underkänns, eller man menar på att man inte har hittat några problem som man kan belägga då vad gäller förtroendet för systemet, det politiska eller spelmarknaden. Men alltså, det finns ju i utredningen andra argument för varför en reglering ändå kan ses som rimlig. Bland annat att så pekar utredaren på att den här sektorn då, ideella lotterier, eller vad vi ska kalla dem, allmännyttiga lotterier, det handlar alltså om att politiska partier räknas som idrottsföreningar eller religiösa samfund eller liknande ideella organisationer då, och har samma regler. Det finns ett argument, menar man då, att utrymmet på den marknaden är rätt begränsat, och det finns många då aktörer där som inte har det kopiösa statliga ekonomiska stöd som just de politiska partierna får. Och att det vore kanske rimligt då om en större del av den här begränsade kakan kunde tillfalla de som inte har den statliga finansieringen i övrigt. För det är ett annat argument man anför, är ju då att när de politiska partierna, när man införde möjligheten 1960, då fanns inte partistödet alls i den omfattning som finns idag. Utan det här har då, de här marknaderna eller kassaflödena eller vad vi ska kalla det, har utvecklats parallellt. Villkoren för att bedriva partipolitiska lotterier har blivit bättre, samtidigt som det har kommit väldigt, väldigt mycket mer pengar då från det statliga in i partiorganisationerna. Det pekar man då också på från utredningen. Sen har man då en internationell utblick. Finns det här någon annanstans? Man har bara lyckats hitta att i Finland så kan man som parti ordna lotterier om man kan vinna typ en brödrost. Det får bara vara saker.
Spela bingo med partiet.
Ja, fast du får bara vinna saker, inte pengar. I Norge är det enda landet som har en liknande reglering, och där omsätter hela den marknaden då 10 miljoner norska kronor, räknar man ut. Så det är alltså oerhört mycket mindre än vad Socialdemokraternas, det är ungefär vad Moderaterna då omsätter i Sverige. Och sen är det ett litet lustigt argument, om jag ursäktar min långrandighet här. Men man pekar ju på att så här, det finns inte ett förtroendeproblem nu. Men utredaren själv pekar på att till följd av den här utredningen och den politiska debatt som då förmodligen uppstår vid utredningen och den proposition som läggs fram, så det kan i sig politisera frågan på ett sätt som påverkar förtroendet, vilket då skulle kunna bli ett argument för förbud. Så man ska ju se det som ett självspelande piano här, att genom att starta den här debatten så sänker man, eller så påverkar man folks syn på de politiska partiernas finansiering, vilket i sig då skulle kunna motivera att man faktiskt går fram och förbjuder det. Eller då,
jag tänker att de flesta inte ens känner till att Socialdemokraterna har ett lotteri.
Nej, precis. Det är nog så utredaren tänker också, att ingen har väl tänkt på det här, men nu tänker alla på det här när vi gör det till en stor politisk fråga, och det kan i sig då liksom påverka förtroendet på ett negativt sätt, vilket blir ett argument alltså för ett förbud. Så där någonstans är väl argument som utredningen för fram till varför en reglering ändå är rimlig. Sen är det väl inte riktigt de argumenten som regeringen har anfört då för att dra igång det här från början. Men så står det i alla fall.
Nej, men sen har ju också en besvärande omständighet här för regeringen är ju hur Sverigedemokraterna har motiverat det här. För att när regeringen först, och jag avslöjade det från första början då, att man hade de här planerna. Nej, men det var ju liksom i och för sig väldigt tydligt att det fanns en enorm entusiasm även i regeringskansliet bland moderater kring det här. Men Sverigedemokraterna vill ju inte vara sämre, utan kastades in i det här, och han som numera då är ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, pratade om att man ska göra första maj-tågen kortare, och att han var väldigt tydlig med att det verkligen handlade om att klämma åt Socialdemokraterna.
Dra åt kranen av finansiering till socialdemokratin, sa han väl explicit. Och då blir det ju lite löjligt när som idag på hos riksdagsjournalisterna när du ställer frågan, Thomas, och sitter Ulf Kristersson och pratar om att det finns inte alls några sådana tankar med det här. Bara, nej, okej. Det är klart att det är riktat mot Socialdemokraterna. Det är något annat, det är bara löjligt att påstå.
Men vad konkret, alltså hur hårt kommer det här slå mot Socialdemokraterna?
Nej, men enligt liksom både deras egna beräkningar men även utredarens beräkningar så slår det här oerhört hårt mot Socialdemokraterna. Och som sagt, det är bara de som har stora eller har betydande intäkter från en lotteriverksamhet och merparten av de pengarna man drar in från det här skulle försvinna och skulle ätas upp av den här skatten som då alltså beräknas på omsättningen. Så att nästan hela den här överskottet man får skulle försvinna. Enligt utredaren är upp till 80%, mellan 50-80%. Enligt Socialdemokraternas egna beräkningar så blir det nästan hela. Så att det
kan man lika gärna lägga ner.
Ja, nej, men enligt dem själva, enligt Socialdemokraterna, så är det i praktiken jämförbart med ett förbud.
Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin var ute på en pressträff samma dag som det här presenterades då, och han pekade särskilt på relationen till Moderaterna, att den tar skada av det här.
Det man gör, det som är det tycker jag är anmärkningsvärda, det är ju, jag tycker att det är såklart att varje regeringen vill säkert bekämpa oppositionen och göra den så svag som möjligt. Men att göra det just med lagstiftningen och med den här precisionen går ut och riktar den mot det största oppositionspartiet. Det är det jag tycker är så sorgligt faktiskt, att man väljer att göra på det här sättet. Det är ju inte det förhållande vi har haft med Moderaterna innan.
Nej, men alltså i Socialdemokraterna så ser man ju verkligen där som en krigsförklaring. Jag har pratat med en rad högt uppsatta socialdemokrater på högsta nivå. Det är oerhört upprört i partiet kring det här. Alltså det pratas de benämner det som en oppositionsskatt, det här då, den här skatten som då nu regeringen skulle införa på deras lotteri. Men att, och verkligen återigen, jag pratade tidigare om Anderssons besvikelse på Kristersson, alltså den liksom relationen mellan dem, att den är så dålig beror ju delvis på det här. Alltså de säger ju själva att de verkligen inte trodde det här om Moderaterna. Att,
det är väl det här hon syftar på när hon i debattartiklar skriver om att man vill tysta oppositionen och så.
Ja, och så. Och det är verkligen upprört. Och de själva liksom påminner ju gärna om hur det var efter valet 2002 när Moderaterna gjorde sitt totala katastrofval med Bo Lundgren. Hur hårt det hade slagit, men hur man då, vilket en del moderater som också då i den äldre generationen har gått emot det här, har påmint om hur Socialdemokraterna då snarare sträckt ut handen då enligt dem och för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av liksom den här genomklappningen som partiet hade där.
Och nu hotar S med motåtgärder.
Ja, det är väl inte helt glasklart exakt hur det skulle gå till. Man säger att man måste titta på det, och Baudin säger väl att han kommer få svårt att stå emot alla upprörda röster som kommer kräva motåtgärder. Det kan man ju förstå att man vill, men sen exakt hur man ska gå tillväga. Det finns ju inte så många andra väldigt, jag ska inte säga enkla, men det här är ändå en sån väldigt tydlig lätt lagstiftningsåtgärd som man kan göra som får då den effekten. Det är lite svårt att se en motsvarande för Socialdemokraterna om de skulle vilja hämnas. Eller vad säger de, Thomas, när du pratar med dem?
Ja, nej, men
jag har inte lyckats få någon konkretion i alla fall.
Nej, men det jag får höra från källor är ju sådär att man vill gärna sätta bilden nu av att men det är så oerhört upprört och man kommer inte kunna hålla emot trycket på hem då, att det här verkligen skulle kunna, det öppnar en dörr, och så är det kanske. Jag menar, det har hänt förut att man börjar som när den socialdemokratiska då, när de var opposition mot alliansregeringen, bara rycka ut saker i budgeten. Det var ju jätteupprört över det först, men det skapade snabbt en praxis. Och sen under Stefan Löfvens tid, det rycktes ut så mycket i hans budget där som man inte har någon aning om vem som hade beslutat vad till slut. Och så skulle det ju kunna bli här också, att det verkligen skapar en ny praxis. Och då, men när man pressar dem lite då, Socialdemokraterna, vad menar de? Vad skulle det här liksom smärtsamma motåtgärder och så som det pratas om, vad skulle det kunna vara? Ja, men då vill man först inte svara, men sen så när man då står på sig lite så får man höra att en sån sak som det skulle kunna vara, det är ju att Sverigedemokraterna och Moderaterna, de tar mycket av de här lokala partibidrag, alltså som kommuner betalar ut till lokala partiföreningar och till partierna för att de ska kunna bedriva en kommunal verksamhet. De tar man och slussar de pengarna till partiet centralt.
Alltså partiskatten.
Ja, det kanske man kan kalla det. Men det är, och det är mycket pengar. Alltså, och det här, nu liksom hänvisar jag till vad källor i Socialdemokraterna säger, men de hävdar att, jag kan inte gå god för siffrorna, men att för Sverigedemokraternas del så är det här 22 miljoner kronor varje år som man tar kvar då, som egentligen är, från början är kommunalskatt.
Och Socialdemokraterna, de gör inte så här?
Nej, alltså enligt dem själva så ger de istället 13 miljoner om året från liksom centrala pengar ut till kommunerna, så där är det omvända. Och då säger de då att det här är en sån sak, en liksom lågt hängande frukt där man skulle kunna strama upp, för det här liksom, enligt dem bryter också mot liksom, liksom intentionerna som finns med kommunallagen och sådär, och att det här skulle man kunna strama upp som omöjliggör den här typen av slussande pengar från partiet lokalt till nationellt. Så det är en sån sak som de nu pratar om.
Den är ju lite speciell ändå om man tänker. Det är ju ganska ofta som socialdemokrater pekar som en av deras egna framgångsfaktorer att man är så stark i den lokala organiseringen jämfört med andra partier.
Nu har du en förklaring.
Ja, men det är väl framförallt om möjligen ett tveeggat svärd. Om man då skulle tvinga Sverigedemokraterna och Moderaterna att behålla mer pengar ute i sina lokalavdelningar, så, medan man då kanske till och med skulle stoppa sig själv från att bidra till sina egna kapillärer ute i landet, så finns väl risken att man bygger upp ett starkare motstånd ute i bygderna, så att säga. Men vilket väl ringer in att det finns få åtgärder som är lika enkla inom citationstecken som just det här med partilotterna, om man nu vill sätta dit någon motståndare.
Men vad säger man om det här i Moderaterna? Tycker man att det är helt självklart att gå vidare med förslaget?
Alltså, det är tydligt tycker jag när man ringer runt att det finns en, liksom en entusiasm kring det här. Och det här är liksom en dröm man närt under ganska lång tid. Att man liksom, det här ses som ett privilegium som Socialdemokraterna har skaffat sig själva. Och det kommer vara svårt, beskrivs det för mig, för Ulf Kristersson, om det nu är så att de börjar tveka kring det här, att backa ur från det här. För nu finns det verkligen förväntningar om att man ska gå vidare. Och de förväntningarna finns ju ännu högre grad hos Sverigedemokraterna. För de är ju frågan, så här, ska det vara till rent förbud, eller ska man göra så här att man inför den här då, kraftiga beskattningen av S-lotteriverksamhet? Men det blir svårt att backa. Och här finns det ju också en logik som gör att många, som det beskrivs bland en del moderater jag pratar med, hur de heller inte vill liksom låta den här liksom SDs lite mer, jag vet inte vad man ska kalla det, men man vill inte överlåta bara till Sverigedemokraterna att vara de som liksom, jag menar att bara de ska få vara en huvudmotståndare till Socialdemokraterna. Man är liksom rädd i det här politiska landskapet vi är i att teama upp med S och stå på S sida och försvara S-privilegier, för det blir på något sätt öppet mål som man beskriver för Sverigedemokraterna då.
Ja, och Sverigedemokraternas egna incitament är ju välkända, även om de ibland glöms bort. De ser ju att de själva har varit aktivt motarbetade av hela systemet med Socialdemokraterna i spetsen sen sitt grundande, och personer har sparkats från sina jobb och uteslutits ur fackförbund och så. Så från det sverigedemokratiska perspektivet så ger man ju inte ett dyft för de här argumenten om att man ska samlas och göra upp spelreglerna tillsammans. De har aldrig varit en del av det, de har tvärtom anser de varit aktivt motarbetade, och det här är bara ett första litet led i deras då utjämnande av spelplanen som de ser det. Ja. Och det är klart att om Moderaterna dras in, som Thomas beskriver, i den logiken, då ser vi hur den här polariseringen kommer att spinna vidare. Det är väldigt svårt att se något bryta den.
Hur går de vidare med förslaget?
Nej, men nu ligger det här på finansmarknadsminister Niklas Wykmans bord och på Finansdepartementet då, där han verkar, och de bereder det här, och sen ska det ut på remiss. Men här kommer ju då regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna, som det här är ett gemensamt ärende som man har förhandlat upp sig. De måste enas kring hur man ska gå vidare.
Ja, ska vi lyssna på det Ulf Kristersson ändå sa på din fråga idag, så uttryckte han sig väl i termer av att så får vi se om det finns behov av lagstiftning och i så fall vilken. Alltså han lämnade ändå verkligen, i all sin vaghet, ett utrymme för att låta den här frågan bli kvar i en byrålåda. Kanske som en liten osäkrad revolver under mattan som ska finnas där vid behov. Men ja, det är väl svårt att tro att Sverigedemokraterna kommer låta den där ligga i byrålådan utan att kommentera saken vidare, om man säger så.
Ja, mina källor i Sverigedemokraterna säger att det är otänkbart i princip att man skulle gå med på det.
Högsta prioritet.
Det här är viktigt för dem.
Det får bli slutordet för idag. Politikrummet är tillbaka som vanligt nästa tisdag. Tack Thomas.
Tack, tack.
Tack Viktor.
Tack själv.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.